There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, mina vänner, det läcker mot jul. Och jag var faktiskt nere på Skeppsbron häromdagen och kikade på Kinneviks stora gran som de bygger där varje år.
Den där lite för symmetriska.
Ja, precis. Alltså de slaktar ju ett antal granar för att sedan använda grenar från typ tre granar och bygga ihop en ny, någon sorts liksom, Frankensteins monster.
Men den är världens största.
Den är åtminstone Stockholms största gran. Sen är det inte verifierat om den är världens största gran, men ingen har opponerat sig, så jag tycker vi kan sluta oss till att den faktiskt är världens största julgran.
Verkligen, och den står ju utanför, vad törs vi kalla det för, det Stenbäckska huset?
Ja, eller Kinnevikshuset kan vi väl kalla det. Men det är Skeppsbron 18.
Ja, det är ett av de nyare husen på Skeppsbron.
Exakt. Och Olmark tyckte ju, när han beskriver då hela Skeppsbron och Stockholm, eller Gamla stan, 1953, att det var det fulaste huset på hela Skeppsbron.
Ja, falsk i formerna.
Falsk i formerna, ett fult handelspalats. Och det här var ju också under en tid då idealet var istället att man skulle bebygga stan med den värsta formen av liksom nybrutalistisk funkis alla öststat.
Och det sorgliga var att där låg ju Svenska Akademins hus som res 1910 och
det Hebbeska huset.
Det Hebbeska huset med David Carl David av Wirséns salonger, och det finns ju foton i och med att det revs så pass sent som visar hur pass sällsynt vackert det var där.
Kan vi inte bara enas om att om det där ska representera det nybyggda fula i Stockholm, så är det helt okej.
Okay. Bygg jättegärna sådana där fula hus i fortsättningen, tack.
Välkomna hörni till våra drömmarstadsgänget.
Vårt elfte program.
Ja. Går undan i hockey.
Och det har det faktiskt. Och Wille Crafoord är här. Linus Eklund Adolfsson är här.
Ja.
Och Staffan Lindfors, jag är här. Och nu är vi sugna på att berätta om Skeppsbron.
Under väldigt lång tid faktiskt, jag skulle säga att det är Stockholms ansikte utåt.
Det är det verkligen.
Man kommer utifrån, framförallt utifrån stora världen, innan man kunde flyga och sådana saker. Då är ju Skeppsbron det är liksom det första man ser. Och även idag är det ju så att när det kommer sådana här stora kryssningsfartyg, så seglar ju de gärna så långt in det bara går, innan de i princip får bottenkänning. För magnifikt att kunna segla i princip rakt in i city.
Mm, det var ju ganska nyligen en väldigt fungerande, alltså Silja Line-båtarna låg ju där innan de flyttade till Värtan. Då var det ju inte så jävla snyggt.
Nej,
utan då var det fortfarande lite så här kranar och den typen av miljö där.
Men jag vet att redan Erik Dahlberg gav beröm och andra utlandet kommande personer under redan 1600-talet när den anlades då, Skeppsbron, att den var djup in till. Man kunde stå med ena foten på ett stort handelsskepp och andra foten på kajen, och det var ovanligt även med europeiska mått. Ofta var man tvungen att förelasta in med pråmar, alltså in till hamnarna i Europa.
Ja, man låg på rädden, som det kallas.
Ja, man låg på rädden.
Ja.
Men Sverige, det här skrevs det om, och det här var det ska vi vara stolta över.
Mm. Ja, men det har ju varit en djuphamn ända från början egentligen. Man börjar ju med den här Kogbron, eller Koghamnen egentligen. Kogbron tillkommer faktiskt lite senare, men först är det en Koghamn som ligger alltså i det som egentligen är slutet på Skeppsbron, men som kanske många idag ser som början, alltså uppe vid Slussen hållet till. Och det var ju så att strandlinjen då gick ju alltså ungefär 100 meter eller ännu mer längre in än vad den gör idag. Därför att det låg lägre och det var inte lika utfyllt med landfill och sådana här
prylar. Den låg ju där för Österlånggatan ungefär, kan
ja,
man säga.
Ja, precis.
Ja, men ända fram till 1850-tal så den enda stenlagda kajen var ju borta vid Slottsbacken.
Absolut.
Resten var ju trä. Och då om man går tillbaka till Kogbron, nu ska vi ju också se ordet bro här i sin äldre betydelse, det vill säga en brygga.
Ja. Brygga.
Och är vi tillbaka så långt som 1500-1600-tal så ända in på 1700-talet så var det ett mischmasch utav plankor och bryggor och trä och vattnet. Om man går tillbaka och tittar på vädersolstavlan så ser man ju rätt tydligt att vattnet går ju in under hus och under bryggor.
Ja. Ja. Koggen var ju den första liksom skeppstypen i de här områdena som klarade av att ta någon större last. Uppåt en 80 ton kunde man liksom konka runt
på. Det är ju mycket. Alltså, om man jämför med hur pass omöjligt det var att föra saker på land överhuvudtaget världen över den här tiden.
De båtar vi hade att tillgå innan, det var ju egentligen bara liksom lite utvecklingar och mutationer av gamla vikingaskeppen i princip. De är ju väldigt grundgående.
Ja.
Det var svårt att ta någon större last, men däremot gick det ju att frakta sig fort med dem och ganska nära stränder och såna saker. De var gjorda för helt andra ändamål.
Mm. Jag var nere på Skeppsbron bara för några dagar sedan och då bara blundade jag och regnet piskade mig i ansiktet och det här kalla va? Just det att man liksom förenas med alla historiska Stockholmsbor direkt. Mm. Bara att stå och frysa. Mm. Känna fukten liksom.
Ja. Man måste begripa att det är det som är tidsmaskinen.
Mm.
Ett annat sätt att möta historien, det är ju de här grävningarna som görs arkeologiska undersökningar. Så 3 meter under Österlånggatan, där har man ju hittat grässtigar.
Mm.
Alltså som är utanför den gamla stadsmuren.
Oh,
och den gick ju precis utanför Baggensgatan. Om man känner till Gamla stan är som ett hjärta. Och Baggensgatan är på östra sidan och Prästgatan på den västra. Och beskriver det som våra yttre kajer beskriver idag.
Mm.
Så att Och då hade vi alltså 200 år av sjöfartsliv i de här gränderna. Och sen som ni säger så rev man plötsligt muren som var ju en 2 meter bred sak med flera torn då jämna mellanrum.
Två av tornen låg ju, har man hittat rester av, där just där man hittade den gamla Kogghamnen.
Ja, liksom. De hade ju upptäckt alltså efter Kalmarkriget när vi låg i krig med dansken. Det tog slut 1612 tror jag.
Mm.
Så insåg man att Vaxholm där ute, det var ju där man stoppade anfallen.
Precis.
Och sen gick det några år efter det, 10-tal år. Och sen på 1620-talet så kände man så här, men nu river vi stadsmuren.
Ja.
Ja.
Tear down the wall helt enkelt.
Och då hände det grejer därför att den yttre stadsmuren hade stått i sen 1400-talet.
Mm. Och då är vi under Gustav Adolfs tid. Mm. Och han vill att det här ska bebyggas med stora sköna hus.
Ja.
Och jag tror att han har lite grann en räv bakom örat där. Därför att här börjar man ju bygga stenhus på ett helt annat sätt än vad man gjort förut. Och vad är det egentligen för skillnad på en rad stenhus eller en mur?
Ja,
det är fucking same liksom.
Ja,
Men det som är, det går inte helt schysst tillväga när de här tomterna säljs ut.
Nej.
För om man tittar lite närmare på vilka det är som köper de här tomterna till ett mycket fördelaktigt pris.
Mm.
Så är det bara rådmän efter rådmän.
Mm.
Och om det är till en början med 14-16 tomter tror jag som säljs ut.
Ja.
Och en utav dem är självaste borgmästaren.
Just.
Hans Nilsson.
Mm.
Och det är återkommande i Stockholms tänkeböcker hur de övriga grannarna upprörs lite utav den här Hans Nilssons roffande utav tomter. Så att de får ju aldrig rätt tyvärr. Han förser ju sig. Och det är inte därför att rättegång efter rättegång fallerar.
Ja.
Jag menar, vad fan ska man göra mot borgmästaren?
Ja.
Men i slutändan, när han har bara några år kvar i livet så ser jag trots allt rättvisan. Därför att de tycker att nu får det räcka, Hasse.
Exakt. Det,
någon jävla måtta får det vara.
Ja, liksom.
Den nya stadsmuren som låg alltså mellan 1400- och 1600-talet, den blev aldrig på ett lyckosamt sätt för fienden genomträngd.
Forcerad.
Alltså den var avskräckande och enligt Karlskrönikan så stod det en gång, det var väl 16 danska skepp, vad heter de, också lite koggaktiga kanske.
Mm.
Men här står det föll många över bord som talade sedan aldrig ett ord.
Nej.
står det, i Karlskrönikan.
Mm. Om jag har förstått saken rätt, östra stranden, alltså mot Saltsjön, den blivande skeppsbron, hade 5 torn i stadsmuren. Dels var det 2 torn på ömse sidor om Fiskestrand, alltså vid dagens kvarter Diana ungefär. Mm. Och sen så inre södertorn borta vid Slussplan. Mm. Och sen så någonting som heter runda torn vid Slottsbacken. Och sen skultatornet.
Skultatornet.
Det är mycket förtjust i skultatornet.
Var låg det?
Det ligger vid draken, det låg vid drakens gränd. Mm.
Ah, ja.
Och skultatornet är jävligt intressant därför att det är det första som säljs ut på den blivande skeppsbron. Och det där ligger numera skeppsbron 24, alltså det dongerska huset.
Det äldsta, va?
Det är skeppsbrons äldsta hus, och det restes av handelsmannen Robert Rind. Mm. Och då gick det till på helt enkelt att han köpte skultatornet.
Som det var.
Ja, ja. Och så byggde användaren, gissar vi, dela ut av det tornet för att bygga sig det här palatset,
ja.
Mm. Mer eller mindre.
Ja, precis.
Så delar av tornet finns förmodligen fortfarande kvar, så att säga, i grunden.
Största sannolikhet. Ja. Och innan alltså man rev skultatornet så hyrdes det ut.
Ja.
Så att jag vet att en av Gustav Vasas favoriter bodde nämligen i skultatornet.
Nej, vad kul.
Och då är vi ju så långt tillbaka som på 1550-tal. Alltså.
Mm.
Och
då finns ju egentligen inte skeppsbron längre.
Nej, men den här killen, han hette Hans Våghals. Känner ni till
coola
Hans?
Namn.
Ja, jag har ju stött på namnet här nu. Liksom.
Nej, men Hans Våghals, jag måste få berätta om Hans Våghals. Därför att han är lite sådär... mitt namn är Våghals. Hans Våghals.
Han var dåtidens...
Ja, men grejen var att Gustav Vasa... Alltså, Hasse Våghals hade sina heydays i slutet på 1520-talet när västgötarna kokade till uppror.
Ja.
Och då skickades han ner av Gustav Vasa, alltså som spion.
Kunskaper, som det heter.
Ja, för Hasse var nämligen västgöte, vad säger man?
Västgöte.
Och kunde smälta in med rätt dialekt och så vidare. Så han fick fram information. Han befriade kungens marsk under väldigt spännande omständigheter. Så fångades han och sattes liksom i cell på Läckö slott utav motståndarna. Varifrån han dock lyckades rymma genom en hemlig gång utklädd till spök.
Det fattades
bara.
Det är briljant. Man är mitt Våghals. Hans Våghals. Såklart att han får bo i skultatornet.
Men alltså, Gustav Vasa var inte så snäll mot alla.
Nej.
Därför att jag tycker, Johannesgränd till exempel, Johaniterna tror jag höll till då, de hade ju bas i Eskilstuna.
Mm.
Och det var ju munkar alltså.
Ja, det var ju en av de tre liksom militära munkordarna från början i hela precis. Landet. Så att Johaniterorden finns ju fortfarande kvar.
De var ju välkomna här i Stockholm. Alltså, de var verkligen, de fick ju hade en munkagård på Helgeandsholmen.
Mm.
Och sen så invigdes den här fina kyrkan på Johannesgränd, alltså stor och härlig och med...
Mm. Och vilket år var det här?
Det bör ha varit... den invigdes nog 1514, för Sten Sture den yngre var med.
Jag förstår.
Och Otto Svinhuvud var biskop och allt var frid och fröjd. Sen alltså bara 20 år senare, så vid sin reformation, så Gustav Vasa, han beslagtar ju väldigt mycket här i det här landet. Mm. Men på ett så brutalt sätt, alltså han river ju den här kyrkan givetvis omedelbart och använder teglet till befästningar, och det här hittades av en slump när man grävde i Johannesgränd.
Mm.
Och jag menar...
Han gjorde ju samma sak med Svartbrödraklostret.
Ja, ja.
Han rev det ju bara till grunden, och dessutom den gatan, alltså Svartmannagatan.
Ja.
Den hette ju Svartbrödragatan innan, så att han ville ju bara rensa bort allt som hade med katolicismen att göra överhuvudtaget, och plus roffa åt egendomarna.
Ja visst. Men det jag tycker var synd, för de var verkligen, om du säger, de var lite militanta, men de fanns ju där för att ta emot skepp och hjälpa till och sprida lite atmosfär och...
Alltså, Johanniterorden flyttar ut så att säga så småningom ur det heliga landet, och man flyttar till Rhodos och man flyttar till, så vidare ut över Östersjön, och då blir man istället sjöfarare.
Jag tycker det känns lite skönt att bli av med de där munkarna, om jag ska vara helt.
Ja, ja, alltså, med facit i hand så var det ju en politisk alltså schackdrag som var nödvändigt, men var han inte lika väl tuff?
Nej, jag tycker de kunde behållt byggnaderna.
Jag är ju född och uppvuxen här uppe på Mariaberget, och jag levde en stor del av mitt liv tillsammans med en svärfar. Och han jobbade under hela min barndom nere på Skeppsbron, i ett arkitektkontor högst upp där, i Skeppsbron 44. Och ibland när man slank förbi för att hälsa på så där, då kom man ju lagom till liksom när det var lunchdags. Då kunde man få hänga på då när kontoret gick ner och käkade lunch, ofta på Zoom som det hette. Mm. Alltså Zoom Franciskaner som ligger i bottenvåningen.
De påstår ju sig vara alltså Stockholm och rent av Sveriges äldsta klubb.
Ja, och det där är ju, det är en definitionsfråga. Men alltså, man påstår sig att liksom verksamheten går tillbaka ända till liksom 1421. När Erika och Pommern ger munkarna tillstånd att ta betalt då för att servera mat och dryck. Exakt vilka munkar det ska röra sig om, det är inte helt klart. Därför att det heter ju då Zum Franciscana, som skulle kunna anspela på att det var franciskanermunkar. Men de håller ju till en liten bit därifrån. Mm. Det närmaste stället, det är ju då Svartbröderna. Mm. Men det kan vi låta vara osagt egentligen. Mm. Därför att med största sannolikhet så går namnet Zum Franciscaner tillbaka på att man serverar franciskaneröl.
Mm-hmm.
Som alltså är en form av veteöl eller weissbier, då tyskt.
Färsköl?
Ja, inte färsköl egentligen, utan veteöl. Ja, det är gjort med huvudsakligen på vetemalt istället för kornmalt. Och just franciskaner, då Hefeweissbier som är den vanligaste, gjordes i tre olika varianter. Hefeweissbier och dunkel och sen alkoholfri variant. Mm. Då är Hefeweissbier har ju blivit väldigt uppskattad för att den är så liksom smakrik i sin karaktär. För den är gjort på en väldigt hög.
Men har Zum Franciscaner flyttat från någon annanstans?
Ja, eller? Alltså det är precis. Det är ju så här.
För huset är ju knappast från 1400-talet.
Nej, exakt. Alltså, 1520 någonstans där i krokarna så flyttar verksamheten från då var det här bedrivs då med de här munkarna. Då flyttade det till Österlånggatan. Mm. Och då är vi ju nere vid muren, så att säga. Och den rivs ju i de här sammanhangen. Mm. Sen 1622 så etableras krogen på den nuvarande adressen. Men då finns ju inte det här huset där den ligger idag ännu.
När byggs det här nuvarande huset då?
Det stod klart, som de andra ungefär, 1910.
Levertinska huset?
Ja. Mm. Och det är ju det tredje som är byggt på samma plats. Det som är speciellt då med det här är ju inte bara att det då skulle vara Stockholms äldsta eller Sveriges äldsta krog, utan det är ju också att det har en inredning, en jugendinredning som är helt spektakulär och är väldigt välbevarad. Och nu har man precis bytt ägare, och då var det ju folk som befarade att man skulle liksom slita ut det där och så vidare, men det har man i alla fall inte gjort än så länge. Det är värt ett besök om inte bara därför. Och dessutom så är det ju så att där kan man ju också få sig riktigt bra öl. Nu är det så här, bryggeriet som låg i München har övertagits av Spaten. Och sådär så kan man dricka liksom spatenöl, men även Hefeweissbier.
Vad är det för något?
Men innan ni börjar diskutera längden på glaset så tycker jag att man ska kika uppåt, va, på fasaden. Alltså Carl Smith, byggherren där, han lät skulptera ett kvinnosköte faktiskt. Ja. På
den gamla, den berömda fittan.
Man kallar det för hanerej, va? Med en figur som symboliserar någon. Frun har helt enkelt varit otrogen mot honom. Okay. Så att man ser på hans ansikte att det är liksom förvridet utav förtvivlan. Och huvudet är också behornat, som också är en symbol.
Han ser ledsen ut.
Ja, mannen har blivit bedragen helt enkelt. Och det finns även håligheter i den här skulpturen som gör att den gråter.
Ja, precis. Ja, den ser rätt spektakulär. Den ser nästan lite gotisk, skräckig ut. Så här. Men där under så finns ju också då, precis ovanför porten, den här då berömda snippan.
Precis under hakan på
honom. Den här uppmärksammades ju ganska mycket För ett tiotal år sedan eller någonting sånt där började det här liksom cirkulera runt på nätet och sådär. Och folk skulle gå då och begapa det här. Så våldsamt ekivokt är det nu inte. Det ser ju mer ut som bara något allmänt.
Nej, men det är väl mer som att bland alla fallossymboler så dyker det här upp en vaginasymbol. Mm. Annars tycker jag att globen är rätt bra.
Ja,
ja. Hörrni, ungdomar.
Ja.
Jag ska prata om ett ras. Och nu menar jag inte ett ras på börsen eller någonting, utan ett ras på Skeppsbrosidan. Alltså där hus... Det har skett tre ras. Alltså bakom Skeppsbron.
Mm. Mm.
Där köper man brinkarna och går ner vid Österlånggatan.
Mm.
Och nu pratar vi sent. Alltså 17- och 1800-tal. Ni vet ju att Sankt Göransgruppen... Bernt Notkes står ju där och brunnsgränd går ju upp och där står det hans brunn också från 1912.
Mm.
Köper man
alltså bronsavgjutningen av originalskulpturen. För originalskulpturen står ju inne i själva storkyrkan.
Mm. Ja, det gör den. Och där, alltså där de här brinkarna går upp och den här statyn står, där låg ett kvarter på tre hus.
Just.
Och med gränder som heter Mörka gången och Ledstången som gick emellan de här tre husen.
Mm.
Ett i mitten och så två gränder och två hus.
Wow.
Ett av husen var en synagoga som sen kom till tyska brunnsplan.
Mm. Mm. Var det någon som skadades?
Ja, det var lite sådana mirakelhändelser där. För att det fanns en flicka eller en yngre kvinna med ett barn som hittades under rasmassorna. Och det var just ovanför vid Köpmanporten där.
Mm.
Där ni vet att Köpmangatan kommer ut och sprider sig ner mot Österlånggatan.
Ja, precis. Mm.
Det här är ju väldigt lös mark och liksom, det var ju brant, det är fortfarande brant.
Det är ju till... gammal morän liksom.
Alla de här husen är ju pålade.
De är det.
Ja.
De är kraftigt pålade, men sen så har det inte räckt till utan plötsligt så ger hus vika. Bland annat så var det...
Ja, grunden ger sig iväg.
Landslide liksom.
Ja. Man kan ju ganska tydligt se om man tittar upp med en sån där gränd.
Mm.
Så ser du ju att det blir som en liten vinkel precis i mitt i gränden. Att där gick ju naturligtvis strandlinjen.
Ja,
och tycker man inte att det duger så kan man gå och titta på norra Bankohuset. Vi ska prata mer om Bankohusen snart. Mm. Men där ser du ju på ett fönster, va? Det är en fönsterrad som är precis i gränslinjen. Och de här fönstren, de är ju vikta som ett dragspel. Så att de får det där huset stå kvar överhuvudtaget, eller det gamla magasinet, det är ju ett under.
Om man vill gå och glötta på det här så kan man kolla på hitta.se. Och vi befinner oss alltså ungefär i området kring Sankt Göran Draken.
Jag vet inte om vi ska gå tillbaka till södra och norra Bankohuset. Det borde ju intressera dig som en numismatiker.
Det gör det verkligen.
Därför att när man flyttade järnvågen då från Järntorget upp till stadsgraven, alltså vid Södermalmstorg på 1660-talet, så uppförde man då ett riksbankshus.
Just det.
För att inte faktiskt säga världens allra första.
Ja, och alla, det är äldsta som finns bevarat i världen.
Ja, absolut. Och Tessin har varit i farten igen.
Ja.
Och ritat huset.
Ständigt den är Tessin.
Mm. Ja, men bara som en liten jämförelse kan man säga att Bank of England.
Ja.
Det är ändå rätt mäktig företeelse.
Man får säga att det är en institution, ja.
Ja, den skapades med vår som förebild. Mm.
Ja, och vi hade första sedelutgivningen. Palmströckarna.
Verkligen.
Alltså förutom Kina på 1300-talet, men liksom i moderna västvärlden.
Jo, det tog ett tag innan man liksom fick lite struktur på det där. Därför att jag vet att Palmstruck ordnade en ganska rejäl ekonomisk krasch på grund av att han tryckte upp för många sedlar.
Alltså, enorm inflation.
Men hur som helst så utrymmet för Riksbanken behövde ju hela tiden utvidgas.
Mm.
Så att vi har då i första hand södra Bankohuset, det vill säga närmast Slussen. Och sen så byggde man ett jättelikt magasin bredvid, det vill säga det norra Bankohuset. Mm. Mm. Med plats för alla Karl XII:s nödbrynt.
Ja, just det. Det där var ju en fars.
Ja.
Små kopparmynt, egentligen ett öre KM, alltså på kopparmyntsfot, skulle plötsligt motsvara ett stort silvermynt alltså.
Ja.
En daler SM. Silvermynt står i SM.
Ja. Man förstod ju tidigt att falskmyntare skulle man ju straffa hårt, annars kunde det sluta jävligt illa.
Ja.
Så att man hade alltså någon slags närmast ceremoniella avrättningar utav falskmyntare utanför Bankohuset.
Oj, oj, oj.
Ja, det var rätt brutalt. Det är inget man tjafsar med. Liksom. Kungen fick som sagt gärna ställa till med lite inflation. Liksom. Men om någon annan börjar pilla i den där, då ryker huvudet. Alltså. Ja.
Men det går ju, det sägs ju mynt på auktion. Fina förfalskningar från slutet på 1800-talet. Som Trollhätte Svensson hette han gjorde.
Mm.
Och de säljs dyrare än fina original faktiskt, för att det är så kult. Jag tror inte han blev halshuggen. Utan han var en väldigt duktig silversmed.
Ja, men halshuggen blev man nog inte, för halshuggning ska jag minnas var ju ett straff som var förbehållet det finare folket.
Ja, ja.
men så tänker jag varenda gång när de kollar ens 500 lappar att må det vid Gud vara en förfalskning, därför att då kommer jag bli riktigt rik.
Ja, absolut. Det är så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alltså här någonstans måste vi också landa in på räntemästaren och räntemästartrappan, som jag tycker att det är dags att kanske liksom utveckla lite grann och förklara lite runt om. För begreppet är ganska vida känt, räntemästartrappan, men vad det betyder är kanske inte lika självklart, mer än att det förmodligen har med rent, alltså att räkna och...
Ja, men trappan var ju en tilläggsplats för rodarbadammer, om inte annat. Men räntmästarens hus, det bodde ju helt enkelt en räntmästare där.
Är det någon sorts Gunnar Sträng på...
Ja, exakt. Och ja, men han var hovkassör hos Karl den tionde. Mm. Den här killen hette Börje Olofsson.
Mm.
Och som många andra driftiga karlar på den här tiden så blev han så småningom adlad och fick då heta Kronberg.
Mm.
Och han hade hand om, ja, men förvaltade offentlig kassa helt enkelt.
Mm.
Så han lät sig bygga det här huset. Det var, så, han köpte upp två gamla hus på den här tomten, som var ett korsvirkeshus och en bod, som då står ganska vid Söderport. Det här är ju längst bort på Skeppsbron.
Mm.
Och den här killen, han hade hand med pengar. Det kan man till exempel se på den här pompösa skildringen av Karl den tiondes begravningståg, som vi säkert har sett.
Mm.
Erik Dahlberg har gjort den. Och där ser man då Börje rida i den långa processionen. Precis utanför sitt eget palats, lustigt nog. Och då strör han begravningspengar åt alla håll.
Kastpengar.
Alltså, vad heter han? Vad blev han adlad? Kronberg.
Ja. Mm.
Men det som är lite kul med det här bygget är att det uppstår en grannfej. Där hade vi behövt Aschberg.
Ja.
Men grannen Olof Eriksson, han var ju otroligt missnöjd med storleken på byggnaden i vanlig ordning när det byggs nytt i stan.
Så är det alltid.
Och att pålningsarbetarna hade rivit en mur och förstört ett korshus alltså. Grannen var som galen och drog upp det här för rätten ideligen. Det som hade hänt var att Kronbergs män rev helt enkelt ner ett stenhus på sin egen tomt.
Just det.
Som stod vägg i vägg med ett korsvirkeshus på grannens tomt. Mm. Och då kan ni förstå vad som hände med korsvirkeshusen.
Mm.
Så att det var ju problem med stabiliteten. Och då kontaktade Kronberg en polare för att ta hjälp i det här rättstvisten.
Mm-hmm.
Men det slutade ändå med att Kronberg blev bötesskyldig 500 daler. Och då var ändå polaren Nicodemus Tessin den äldre.
Mm. Oj, jäklar.
Tessin har ju helt enkelt lärt sig någonting av det här.
Mm.
Och när han då bygger sitt eget hus lite längre bort på Skeppsbron så begär han att grannhusen besiktigas innan han börjar bygga.
Mm.
Aha! Man ser hur den moderna tiden smyger in.
Mm. Ja,
för att slippa rättsprocess helt enkelt.
Jag tycker att Gamla stan ska vara kritisk. Det vill man gärna inte vara mot sin fina gamla stad. Men Den är sönderrenoverad sedan länge.
Och det började redan på 1400-talet.
Ja, exakt. Och sen så är det ju ja, men det är sant. Ja.
Men under Kronbergs tid så utökade man ju även den här räntmästarhustomten inåt slussplan med Oranienbad.
Mm. Det är ju faktiskt det sista huset på Skeppsbron, som inte ligger på Skeppsbron, för det är ju gaven på Oranienbad som vetter ut mot Skeppsbron. Själva liksom frontfasaden vetter ju upp mot Slussplan.
Mm.
Och så. Och där är det lite intressant, om man återkopplar till den här granen, som ju är liksom en botanisk konstruktion. Mm. Så apropå botanik, så var där hade ju faktiskt Carl von Linné sin läkarpraktik ett tag.
Jaha, i Oranienbad alltså.
Ja, precis, mitten på 1600-talet. Ett par år.
Och vet du vem man fick som granne då?
Just det.
1743 så slår sig självaste assessorn i Kongliga Bergskollegium ner där. Det vill säga vår Mariatorgshjälte.
Swedenborg.
Swedenborg. Men hörni, Linné, han kunde ju hittas på Lars på hörnet.
Mm.
Alltså Lars Bäckström hade en restaurang på Drakens gränd.
Ja, ja.
Där såg vi Linné, vill jag minnas.
Exakt.
Gå in och dinera.
Och Lars på hörnet var ju faktiskt inte ett riktigt namn, utan det var bara som en så här kul sägning eftersom man hade Klas på hörnet.
Just det. En liten, vad heter det, travers?
En liten parallell.
Ja, vi vet ju också att killen som drev Drakens gränd utökade och öppnade på Söder. Och vilket som sen gav namnet till hela Drakenbergsområdet.
Ja, och på Drakens gränd bodde ju också den fiktiva karaktären, våran svenska superagent Carl Hamilton. Och då är vi ju tillbaka återigen vid den
mitt
gode...
namn är Hamilton, Carl Hamilton.
Ja, precis.
Eller Hasse Våghals.
Ja,
just det.
Oh, ja. Vi har en lång och ärorik tradition av kunskapande.
Men Fisketorget tycker jag är läckert.
Ja, vi var ju där, Staffan, vid Köpmantorget och slutet på Köpmannagatan. Liksom.
Keran mellan Köpmannabrinkarna
och
neråt. Och då är det alltså, det är ju egentligen mellan Kråkgränd och Brunnsgränd.
Ja.
Så Skeppsbron 16 och 18. Som man ska titta efter.
Det lilla smala.
Ja.
Och sen det här jätteimposanta.
Men det är kvarteret Diana, tror jag.
Ja, kvarteret
Diana. Det är det, precis.
Och där hade man ju, alltså, det var ju faktiskt Stockholms allra största torg.
Ja, det var det.
Man får ju tänka sig tillbaka då på slutet på 1200-talet när Bjarl och hans brosa där pekade ut vad Stortorget skulle vara och så vidare. Men så utvecklade sig Fiskatorget till att bli någonting ännu större.
Mm.
Och här låg även en brunn.
Okay.
Och den fanns faktiskt kvar till 1800-talets början.
Ja.
Men så har det varit en brand där på 1500-talet, 1525 någonting. Ja. Och då bebyggdes hela det här torgområdet. Till att börja med en massa bodar, alltså till och med ryska bodar. Och i och med det så försvann torget.
Ja.
Men fyra hus från den tidiga torgbebyggelsen i sten finns kvar, alltså på Nygrens norra sida.
Mm.
Sigrid Knuts gård, det var Karl Skräddare, alltså alla de här namnen, Jösse Niklasson, vi pratar 1400-tal. Och, men konung Karl Knutsson ägde också på södra sidan av Fisketorget, stenhus 1448 kring där.
Men ut med Skeppsbron och dess tvärgränder så låg ju även London, Stad Hamburg och Amsterdam. Och vad var då detta? Jo, det var bordeller.
Ja. Oh, jag tror det var krogar.
Så låt oss stanna till exempel vid London. Jag menar, varför hette de London, Hamburg, Amsterdam? Jo, därför att det var sånt jävla liv och ett kiv och ett snusk och ett röj. Så att det kunde bara jämföras med nyss nämnda städer.
Mm.
Och på Skeppsbron 22 så låg då 1840 en av två officiellt tillåtna bordeller.
Mm.
London var den ena och Hamburg var den andra. Det här var någon slags experiment man gjorde för att få någon slags styrsel på den här verksamheten. Och det finns en dam som heter Anna Karlström som tog sig an i att hålla bordellen London.
Okay.
Och hon har även skrivit memoarer om det här. Man kan läsa allt om vad som pågick. Och sen så flyttade London så småningom till Kråkgränd.
Mm.
Och precis i hörnet där, alltså vid Hotel Ryson.
Mm. För dåtidens Malmskärsgata var väl Baggensgata?
Baggensgata. Ja, det var längre tillbaka.
Men det var längre tillbaka, okej. Okay. Ja. Tänkte om man skulle komma till rätta med det i och med de här lagliga...
Men jag tror de här områdena överhuvudtaget var ju belastade utav... ja, utsvävningar.
Ja, precis. Ja, men det vi säger sig självt, det handlar ju om att det är liksom en del av stan där allting finns samlat på ett och samma ställe. Det finns pengar, det finns sjömän, det finns liksom krogar. Allt finns ju här liksom.
Jag tycker att Anna Karlström har ett ganska bra försvarstal när hon berättar själv att jag tog mig an det här därför att jag behövde helt enkelt pengarna.
Ja.
Hon hade alltså 22 barn.
Oh, shit. Och 417, då behövde de pengar.
Jag vill bara i sammanhanget kanske vi ska nämna också just det här att nu pratar vi om en massa olika portnummer och gatunummer längs med Skeppsbron och att man börjar ju alltså räkna närmast slottet. Mm. Och när vi säger då 20 så är vi ungefär mitt på Skeppsbron. Och så.
Ja, vi kan ju bara för skojs skull slänga in Skeppsbron 2.
Ja,
absolut. Oj, för tänk er, alltså... På 1868 så revs någonting och ersattes med telegrafhuset. Men hörni, vad var det som revs?
Ja, men det var väl Saltkompanis packhus.
Ja. Så coolt alltså. Ja. Att de hade i hörnan där på Stockholms finaste tomt så hade de det här fullfarthuset då. Mm. Det har ju innehållit mycket, det har ju varit... Riksarkiv där på 1800-talet sen.
Ja,
efter...
det har varit skrädderi, klädesbod, ja, allt möjligt var det inom. Ja. Men så rev de det här och så byggde de då ett nytt palats. Återigen protester.
Ja, det är det alltid.
Och 1871 så flyttade ju telegrafstyrelsen in här. Och vad kallar man det nu? Ridderstorpska huset, va? Telegrafen, ja, är ju det
telegrafen,
som
liksom.
Folk känner till det som. Ja. Och jag tycker det är jävligt kul alltså, just med telegrafen, därför att telegrafen har ju en historia som sträcker sig längre bak än 1871.
Mm.
Nämligen att de började på Storkyrkobrinken.
Ja.
Nummer 2.
Ah,
och sen flyttar de till Stora Nygatan. Just det. Nummer 2. Och sen så hoppar de in det här på telegrafhuset nummer 2. Och vad hände sen? Jo, de flyttar upp till Brunkebergs torg
nummer 2.
Ja.
Fy fan, där jobbade min mormor. Hon jobbade på Brunkebergs torg på telegrafen. Hon lärde mig morsealfabetet.
Hur säger man 2 på morse? Någonting säger man att någon såhär Joko Ono typ som har en fetischism angående siffror har bestämt var telegrafhuset ska ligga. Ja. Hur säger man gaffelgränd på morse?
Okej.
Okay. Det är helt fantastiskt.
Och Gaffelgränd är ju, om man går ner och tittar på Skeppsbron och går in Gaffelgränd, så fattar man ju ungefär på 3 sekunder varför den heter Gaffelgränd. Ja. Den delar ju upp sig i 2 mindre gränder.
Ja, det gör den.
Så att på ena sidan så blir det då Lilla Hopargränd, och på andra sidan blir det Pelikangränd.
Ja, och Toprång som det kallas.
Ja, men och Pelikan känner vi ju igen därför att vi har vår klassiska krogar uppe på Söder.
Exakt.
Som också låg ett tag på Slussen. Men som faktiskt ursprungligen låg naturligtvis på Pelikangränd. Och Lilla Hoparegränd, det finns ju även en Stora Hoparegränd.
Ja.
Och en hopare, vad är det?
Jo, det är 3 saker, Ville.
Ja, det vill jag höra om.
Det är bland annat en som ror sittande mot färdriktningen. Aha. Alltså tvärtom myser.
Ja, som vi ror idag helt enkelt.
Ja, aha, exakt. Och en tunnbindare, en hopare.
Ja, men det pratar ju om att det kommer från namnet Hooper.
Ja, som betyder...
En Hooper, ja, är det så tunn?
Det är Dennis Hopper, men förmodligen från samma källa. Ja. Nej, det är alltså ett holländskt namn.
Ja.
Och då tunnbindare, skulle man då säga.
Ja.
Och jag tror att han heter Mikael Hooper, som det här just Stora Hopper är grann döpt efter.
Det förklaras ju av att när får jag bygga en tunna för att sätta ihop en tunna, alltså binda en tunna, så tar det ju då plankor som du sätter kant mot kant med varandra och sen så tvingar ju ihop dem med ett band, ja, ett tunnband.
I jävla konst.
Precis, som du vet, sådana barn sprang omkring och slog på med en pinne.
Det enda roliga de hade.
Ja, det var ju tydligen väldigt, väldigt kul på förutiden. Men så, jag vet inte varför inte barn gör det idag. Men
det, tydligen inte det, inte det ser kul ut. Och så viftar de med armarna runt varandra så här.
Men, ja, precis. På stora hopar i gränd, där ligger ju vindragarlagets hus.
Exakt, från 1818.
Ja, det är ju historia, därför att det är liksom, det är den sista skråväsnet vi har, var det inte så? Eller det sista skråämbetet. Det tog ju inte slut förrän 1930. Mm. Och jag har en teori varför. Mm. Och alltså, låt oss prata om vindragare. Vad var vindragare? Jo, det var ju de som checkade av vinet. De så att säga, de tog emot vinet ner i tunnor nere vid kajen, mm-hmm, och de rullade upp tunnorna eller bar dem på ett förträffligt sätt mellan sig. Så var det de som såg till att vinet var bra, vinet var schysst och levererades.
De var ansvariga för kvalitetskontrollen.
Precis, och deras viktigaste instrument var som en liten pipett. Alltså, fick man jobb som vindragare, då var ens lycka gjord. Och framförallt på ålderns höst. Därför att den som så att säga lämnade över sin pipett, nu får du ta över efter mig. Han fick sin försörjning ordnad 3 år framöver. Liksom. Ja. Så att, och fick någonstans att bo och hela den där grejen.
Mm. Sen var det dags att dö.
Sen var det dags att dö.
Men de fanns kvar. Alltså, i adressboken från 1874 så är det många vindragarenkor, ser man där, titlar upp i gränderna. Deras hus där kommer sen att tillhöra samfundet Sankt Erik, som har skrivit så många bra böcker som vi läser.
Det finns ju en härlig beskrivning av den här vindragarsituationen. De rullar ju ofta upp tunnorna. Och på det sättet så kunde man ju förflytta tunnor som kanske vägde 600 kilo. Ja, men, och sen så levererades brännvinet, eller vad det nu var i tunnan, till restauranger och så vidare. Och så rullades tunnorna tillbaka tomma. Men då förstod ju hamnbusarna att det fanns brännvin kvar i tät.
Just det.
Så det de gjorde då, det var, det här finns det berättat om, att de slår i lite vatten i tunnan, rullar den fram och tillbaka, och sen så i med brödbitar och så kallade snut. Där, så man kunde sen ha en liten brännvinsfest.
Vad smutt. De var inte alls någon alkoholiserad.
Det finns en jättemysig teckning på det här som är gjort av konstnären Carl Skogman. Och han satt helt enkelt på fönsterbrädet och tittade ut över Skeppsbron. Där han bodde 3 trappor upp i nummer 10. Det vill säga Sjöfartshuset.
Ja, Skärpska.
Ja, Skärpska. Det har du kanske mer om.
Ja, 10:an har jag alltså lite grann om. För att det kom en Marcus Koch, Koch säger vi här, Putte Koch, läste tipset när vi var små, hit från en del av Preussen. Han kom upp hit och han blev myntmästare då. Han var helt enkelt kopparkungen. Han var en mycket förtrogen person till Gustav II Adolf. Och då så skulle man ju plötsligt betala den här danska lösen, vad heter det?
Älvsborgslösen.
Och då började man ju ta reda på den svenska koppan. Så att, och då behöver man ha någon riktigt kunnig människa som en myntdirektör helt enkelt, myntmästare. Och det blev Marcus Koch. Och han höll till då överallt i Avesta, Nyköping, mest i Nyköping. Och mynt som han har varit myntmästare, alltså sådana vackra kopparmynt från 1627 och så, hittades ju i Vasaskeppet. Korroderade, men i princip i nyskick, i och med att de var bara 2 år gamla när det sjönk. Hans son, Isak Koch, adlad Kronström, han kom att bli byggherre till Skeppsbron 10. Alltså, som helt enkelt... Och sen bodde det andra där förstås, och det är döpt efter en 1800-tals grosshandlare som höll i det i princip 100 år under 1802-1902, tror jag de var där. Skärp. Typisk
grosshandlare. Men huset köptes väl av generalamiralen Lorenz Kreutz?
Ja, det är rätt...
Men han är ju mest känd för att han är den uslaste generalamiral vi någonsin har haft. Så han gick ju också följdriktigt under med regalskeppet Kronan söder om Öland.
Aha.
Sen tog Bonnier över huset.
Har de den
Ja, nej, men de Bonnier tog över huset och ett tag så hade de författare inneboende där. Sivers vet jag bodde där när han bland annat skrev den här Ett brott som vi pratade om när vi talade om Norrmälarstrand henne senast.
Och sen är det Neptuniorden, det är fyra olika skeppsrelaterade saker. De renoverade det tror jag på 1950-talet.
Och Tessin har varit inblandad i bygget av det där huset.
Han lär ha byggt det.
Ja, därför att på högst uppe så på gaven så står det ju en byst av en romersk kejsare.
Ja.
Som lär faktiskt ha Tessin som förebild.
Ja, vad kul.
Men jag skulle gärna vilja prata lite mer om Älvsborgslösen.
Gör gärna det.
Därför att Älvsborgslösen, det är inte så många som har koll på det här.
Men, nej, men det här är viktigt faktiskt. Ja,
men Linus brukar ha koll på sådana här saker. Men som ni vet så låg vi alltid i fejd med dansken på ett annat sätt.
Alltid.
Och Älvsborgs fästning som låg neråt, låt säga att vi ligger utanför Göteborg.
Mm.
Och det här var innan Göteborg ens fanns faktiskt. Men Älvsborgs fästning fanns där. Och vi blev ju av med Älvsborgs fästning vid tvenne tillfällen.
Mm.
Älvsborgs fästning har lite grann så här pentagon liknande form. Alltså, så vet vi var vi är någonstans.
Åker man ner till Göteborg idag så går det ju alldeles utmärkt att besöka Älvsborgs fästning. Det som finns kvar.
Ja.
Men det ligger i stan idag. Men
för att få tillbaka Älvsborgs fästning så var vi då tvungna att betala helt enkelt en utsatt summa.
Ja.
Och den där summan slängdes då ut på medborgarna som någon form av skatt som man betalade utifrån sin egen inkomst.
Ja.
Och här har vi då en kille som heter Knut Nilssons Kråka. Kråkan, ja, ni hörde rätt. Och han betalade väldigt, väldigt mycket. Han betalade alltså mest ut med hela Skeppsbron. Hela 28 riksdaler. Alltså, det var ju ganska ansenlig summa sammanlagt för den här Älvsborgs lösen. Den enda som övertrumfade den gamla stan var Mårten Trotsig. Det namnet känner vi igen. Det var ju en rik kille. Han betalade hela 84 riksdaler.
Det här är liksom lite relevant därför att varför sitter det en massa liksom krösusar och rika knösar i Stockholm och betalar Älvsborgslösen? Jo, det var ju därför att Stockholms ekonomi byggde i så hög grad på allt det som kunde föras in till stan över havet eller via sjöfarten.
Mm.
Och det var ju inte bara till för att försörja staden, utan stora delar av hela landet.
Ja, men och sen under frihetstiden alltså med Ostindiska kompaniet och allt det här så dundrar det igång på allvar. Det bara väljer ju in kinesisk porslin.
Ja, oj ja. Och det är grill och det är Hebbe och Totti och de här.
Och kaffe och grejer. Ja,
kaffe. Och kryddor. Och Stockholm hade inte varit det är idag eller kunnat bli någonting av det om det inte hade varit för
här. Men Knut Nilssons Kråkas insats är inte helt glömd, för kvar har vi Kråkans gränd.
Ja.
Kråkgränd.
Skeppsbroaden byter namn. På 1700-talet hette man Totti, man var från tyska adelssläkt som kom upp hit och så vidare. På 1800-talet då hette man plötsligt Bergman och Pettersson och Lundström och
Men man kan också heta Rice.
Det kan man heta. Ja!
Och då det är vi spännande. På Skeppsbron 12 och vi talar Hotel Ryson. Det är ju när Silja Line då la till vid Skeppsbron så var ju Hotel Ryson dit man rumlade över det första man gjorde. Och den här Rice, alltså låt oss säga så här, att kaffe var ju den stora grejen på 1750-talet.
Mm,
och man behövde faktiskt utskänkningstillstånd för den här särskilt exotiska njutningen. Och var kunde då ett kaffehus ligga bättre än direkt i anslutning till hamnen?
Så smart.
Och från början var ju kaffen alltså någon slags medicinsk och religiös dryck som började spridas på 1400-talet. Alltså Kairo, tänk sen Venedig och sen resten av Europa. Och då såldes det först på apotek och väldigt dyrt. Och det har liksom varit mycket kontroverser med kaffe. Det var ju förbud mot kaffe vid åtminstone 5 tillfällen i det här landet.
Mm.
Men en tredjedel av det knappa dussin kaffehus som på 1750-talet låg här i stan med tillstånd alltså drevs utav Fredrik Reis.
Mm. Vi går till Reisen, sa
han. Vi går till Reisen.
Och det låg ju förstås där Hotell Reisen ligger som blev hotell 1819.
Ja, det kan stämma.
Och det var två hus egentligen.
Ja, men valven alltså i dagens spa-anläggning där, de är ju från 1600-talet.
Ja.
Och det ligger ju också i hörnet Kråkgränd.
Ja. Mm.
Men nedanför där på vid kajen på 1700-talet så låg då den här roddartrappan.
Mm, just det.
Så att det, till och med Reisen är med i någon, om det är epistel 33 när Moritz låter sig ros.
Mm.
Utav madammerna där.
Mm.
Okay. Det finns en enorm magasinsbyggnad i en, jag tror det är Brunnsgränd nummer 3.
Mm. Mm.
Och vad är det på de här väggarna vi ser hela tiden? Framförallt på magasinsbyggnader, jo, det är ju ankarslutar.
Mm.
Och de hjälper ju oss att datera husen.
Mm.
De håller ju alltså i bjälken som är
bjälklagen.
Ja, ja. Våningsplanen liksom. Och i ett brett magasin på en bred tomt, då så krävs det ju enorma ankarslutar för att kunna hålla det här på plats. Och till exempel så ser de ut som en vasakärve år 1600.
Mm.
Medeltid så är de ju djupna i ett stycke den tiden.
Mm.
Och sen så är de spaderformade, som kortet spader,
ja, just det.
På 1625 och så vidare. 1750 är de raka igen. Så att,
när vi pratar om ankarslutar så får vi, det är alltså, den som inte riktigt hänger med i svängarna, vi pratar alltså om de här smidesprytlarna som sitter på husgavlar här och där. Lite
med
så
jämna
här,
mellanrum.
Med jämna mellanrum. Lite omotiverat kan det tyckas ibland, men vad är det där? Där sitter en järngrej. Det är en ankarslut.
En sprint alltså, som är trädd genom,
ja, men de fäster bjälkarna vid den murade väggen.
Exakt.
Och på bjälkarna lägger man golvet.
Just det, precis så. Det här råkar ju vara vackert också.
Mm.
Kännarna ser ju direkt att det här är ju givetvis 1790.
Mm.
Och Stockholmskännare pratar alltid i kvarter, de säger inte gatorna.
Nej.
I kvarteret Apollo då.
Mm-hmm.
Där ligger ju Pauliska huset.
Ja.
Mm.
Och det är på Skeppsbron 26. Jag har inte så mycket mer att säga om det, mer än att det är jävligt rött.
Det är otroligt rött hus.
Då vet man var man är någonstans.
Ja. Skeppsbron 10 var otroligt blått. Ser man på tavlor från 1600-1700-talet.
Mm.
Det var verkligen knallblått. Vad synd att inte det fick vara kvar.
Ja, men, och kollar man på Skeppsbron 30, det Brandenburgska huset. Och där har man då ett 1600-talshus som likt de venetianska trillingarna på Mälarstrand har en sån här trappgavel, medeltida trappgavel. Och alltså det kan tyckas lite fånigt nästan att man efterliknar någon slags gammal stil. Jag funderar lite grann på varför bygger man sån här trappgavlar. Vad var tanken från början? Och jag har kommit fram till att det är egentligen en praktikalitet. Att stenarna var fyrkantiga, alltså blev det kantiga gavlar.
Mm.
Och att man har gjort det sen i efterhand är helt enkelt för att man var nostalgisk redan på 1600-talet.
Det är rätt läckert alltså.
Alltså det är väl inte så konstigt, men jag har väl massvis med saker även idag som ska se ut som någonting annat, eller liksom, det ser ut som i Amsterdam, gud vad härligt liksom.
Det är ett par hus som är exakt som de var. Men det mesta byggs ju till, alltså tidens ideal. 1700-talet görs hela fasaden om, det görs på 1800-talet igen. Mm. Och det är svårare att gräva i fasader än i gator. Så att mycket är fördolt för oss.
Verkligen. Och bara kolla, från Skeppsbron så går ju alla de här gränderna upp. Mm. Det ser nästan ut som en kam, va?
Ja.
Med alla små grändsgrupp. Och vissa av dem är ju överbyggda.
Mm.
Och det är ju helt enkelt för att tomtmarken var ju dyr. Och man var tvungen att göra det bästa av utrymmet som fanns. Och då kunde två fastighetsägare enas om att hej, vi bygger över gränden här, så kan vi också dela på det utrymmet som uppstår.
Det är smart. Bredgränd är det, bland annat. Och även Färkensgränd har den här lilla portalen just som är så charmerande. Precis som Österlånggatan är svår att hitta mot Slottsbacken, så liten ingång, så är det verkligen svårt att hitta de här två gränderna från Österlånggatan. Mm.
Bredgränd. Jag vet inte hur många gränder i ner mot Skeppsbron som har hetat Bredgränd, men det är typiskt sådana namn som flyttar på sig och återuppstår.
Färkensgränd, det var nog en av dem som jag undrade mest, vänta nu, vad kommer det här säga av Färken? Jag fick liksom ingen koppling till någonting vettigt.
Nej, det låter ju väldigt åkerströmskt. Färkensgränd. Men sen vet man inte vad fan det betyder.
Ja, det kom sig av...
Men du kan ju tyska, du vet att det betyder gris.
Ja, exakt. Det fanns en skylt där.
Ja.
Och Färken, det är ju nästan... Ferkel är ju gris på tyska.
Mm.
Och en skylt föreställande en gris hängde på ett Garküche, ett gårdkök som det heter då. Mm. Som, det var färdigmat, det var färdigmatställe. Det var värsta Sibylle hamburgerhaket. Fast på den tiden.
Och det sträcker sig långt tillbaka, Färkens.
Ja, det gör det. Det är 1600-talet.
Alltså, kommer ni ihåg det med Karl den nionde som bestämde att det skulle finnas 6 värdshus?
Just det.
Och de hette Blå Örn och Sol och såna saker. Ja. Och då skulle det också finnas 2 gårdkök. Du pratar om gårdkök här. Garkusch. Ja. Och där var då Färken det ena utav dem. Och det andra var Stjärnan.
Ja, vad häftigt.
Känner ni till Stjärnan?
Nej, men jag vet att det är ett gårdkök, just det här. Man går in på en gård som allmänheten har tillgång till, och där kokar man och lagar mat utomhus helt enkelt.
Ja, men ett enklare ställe.
Ett enklare kök liksom.
Låt oss säga take away.
Ja.
Så säger vi tillbaka till någonting som alla kan förstå, en sylta.
Ja.
Det fanns ju ångkök som L.O. Smith, han gjorde mycket för de fattiga.
Ja.
Brännvinskungen, han hade ångkök, startade han i Stockholm på den tiden. Men det här är ju långt tidigare.
Ja, men och det andra gårdköket var som sagt Stjärnan. Så vi hade Färken och Stjärnan, och i hörnet Packhusgränd så låg Stjärnan. Och vet ni vem som förestod det gårdköket?
Nu ska vi tänka, vilka årtal ungefär?
Ja, vi är i 1600-tal, tidigt 1600-tal. Okay. Låt säga 1600, ja, men när det här börjar, 1630, 1640. Det var Kastenhof.
Ja, du återkommer. Ja.
Snygg återkoppling, fantastiskt.
Det var
så att han öppnade upp där sin takeaway och blev liksom då så pass uppskattad att han så småningom blev munskänk åt Kristina. Mm. Och sen så öppnade han sitt eget ställe på Gustav Adolfs torg, Kastenhof. Mm. Som så småningom blev Hotell Rydberg. Det där är ju historia. Mm. Men frågan är vad som hände med källaren Stjärnan. Mm. Därför att det låg kvar i kvarteret och till namnet ända fram till 1900-talet. Mm. Och figurerar bland annat i Röda rummet, där Falk följer med 2 skummisar och slår sig ner i källaren på Stjärnans, i allra mörkaste vrån där. Mm. Och 1834 så togs Stjärnan över en riktig karaktär, nämligen dalmasen Johan Daniel Grönstedt.
Ah.
Aha, nu börjar vi hitta grejer.
Han bedriver då både krog och vinhandel. Och där hakar han ju också på det allra senaste, nämligen punchtrenden. Mm,
just det.
Och nu lyser det i Linus ögon. Och han gjorde ju faktiskt sin egen konjak.
Ja, alltså gubben Grönstedt gjorde sin egen konjak, är ju en underdrift av Guds nåde. Alltså det handlar ju om en man som kan göra en blend, ja, som ju all konjak är.
Mm.
Som är helt blandning, amazing. Ja. Och alltså det går inte att i tillräckligt stora underlag liksom beskriva gubben Grönstedts betydelse för
konjaken. Håller ni med mig om att jag tycker att vi ska gå ner på Café Stjärnan, ja, som faktiskt ligger i kvarteret kvar fortfarande?
Absolut.
Och kräva att vi ska få varsin Grönstedt.
Ja, gud.
Ja,
jag tycker vi...
Låt dem oss.
Mm. Vi gör det nu. Och vi tackar alla som har lyssnat på oss.
Ja.
Ja.
Gå in på Facebook och följ oss på...
Ja, Instagram är det Våra Drömmastad. Ja. Facebook, samma adress.
Mm.
Och snart är säsongen över, så vi kommer återkomma med en julspecial här om 2 veckor. Så
som sig bör.
Det blir spännande.
Till dess, ha det underbart.
Ja. Mycket nöje.
Tack för det här.
Kolla på stan.
Sigge, kan du minnas Norrmälar strand från sura Vetravars dal? Minns du breder, högar av sten och sand och kajen, vilket liv det var? Minns du båtarna, gamla södern?